Berna, i det här poddavsnittet så säger du att du inte har någonting emot att bli kallad för astmatiker. Så nu undrar jag om du tänker på, för du har astma, och om du tänker på hur ditt förhållande är till din astma. Tycker du det är alltså positivt, negativt eller någonting helt neutralt för dig att du har den sjukdomen?
Alltså, det är klart att hade jag fått välja så hade jag valt att inte ha astma. Men samtidigt, jag har lärt mig väldigt mycket om min astma och för mig det är neutralt för det mesta. Det är bara när jag är förkyld eller utsätter mig för extrema träningssituationer där jag inte är riktigt helt hundra som nu med vantprovsimningen som jag berättade i avsnittet. Det är bara då jag märker av det. Så att, det är ett bra exempel på en sjukdom som på modern tid, det finns så bra behandling att man kan känna sig lika frisk som en person som inte har astma.
Ja, men jag tänkte på det nu när jag cyklade hem precis. Då jag bara började tänka på astma och tänkte på att det är faktiskt verkligen ett sådant exempel på där medicinen verkligen har gjort enorm skillnad. För utan medicin så är astma, eller kan astma vara en jättejobbig sjukdom. Men tack vare att vi har så bra medicin idag så är de flesta som har astma, eller de mår väldigt bra för att medicinen hjälper dem och typ mångt och mycket bota deras symptom. Så det är faktiskt, om man får tänka så, någonting, ett sådant exempel på när medicin verkligen är, medicin och vetenskap, liksom gjort stora, stora framsteg och hjälper människan.
Verkligen. Och mer om just behandlingen och själva sjukdomen så lär ni i det här avsnittet med en grym lungmedicinare som också kan en hel del om idrottsmedicin. Så varsågod, god lyssning!
Ja.
Läkare med Värna och Elsa.
Då välkomnade vi in till podden Lyckans läkare, Christer Jansson, överläkare och professor inom astma och allergi på Akademiska sjukhuset i Uppsala och även en forskare inom lugn, allergi och sömnforskning. Välkommen, Christer.
Tack så hemskt mycket.
Jättekul att ha dig här. Vi som inte känner dig mer på det personliga planet, kan du berätta kort om dig själv, din bakgrund och hur du kommer att säga att du arbetar med det du gör idag?
Ja, jag är ju då lungläkare och allergiläkare och jag har hållit på med astma egentligen sen jag blev färdig läkare. Orsaken till det var kanske att det är ju väldigt spännande sjukdom. Och särskilt när jag började så var det en sjukdom som var väldigt dramatisk. Folk kom in jättesjuka till akuten och sen behandlade vi dem och så blev de mycket, mycket friskare. Så det var ju ganska tacksamt på något sätt att man kände sig som en duktig läkare då. Men det har ju ändrats väldigt mycket nu. Vi har ju en behandling som är mycket bättre för astma och det gör ju att det är färre som behöver komma in så här akut. Men det är väldigt många som har mycket besvär fortfarande med den här sjukdomen.
Absolut, det är som att KOL är nu den orsaken som man kommer akut inför mer än astma.
Absolut.
Och det är ju just astma vi ska fokusera på idag. Vi tänker att vi pratar, det finns jättemycket frågor både hos oss personligen men också hos våra lyssnare. Kan du bara också kort berätta, jag är alltid intresserad, hur kommer det sig att du valde att plugga till läkare?
Nej, men jag tycker naturvetenskap är väldigt kul och jag tycker också att samhällskunskap och humanistiska ämnen är roliga. Och jag tyckte att läkarjobbet såg ut som en kombination av både liksom, humanistiska aspekter och naturvetenskapliga och jag tycker det stämmer också. Så det var skälet.
Vad roligt. Och jag är nyfiken på, idag jobbar du enbart kliniskt eller jobbar du med forskning också eller vad gör du idag som läkare?
Ja, jag jobbar en tredjedel kliniskt och två tredjedelar jobbar som professor. Och som professor då så håller jag dels på med undervisning och dels med forskning då. Och forskningen är ju då kring astma och KOL framförallt.
Vad spännande.
Då tänker jag att vi kan börja avsnittet genom att egentligen förklara, vad är astma för någonting? Vad är det för sjukdom? Vi vet ju att det handlar om andning och lungorna, men kan du berätta kort, hur definierar man astma?
Ja, det definieras ju som ett tillstånd där man har återkommande besvär från luftvägarna då, i form av att det piper i bröstet eller hosta eller attacker av andnöd. Orsaken till detta då, det är ju att luftvägarna drar ihop sig vid olika tillfällen. Det är alltså en variabel luftvägstrånghet eller luftvägsobstruktion som man har. Och sen bakom detta då så finns det en inflammation i luftrören då, med ofta ganska mycket eosinofila granulocyter, och vi har också då en ökad känslighet, en bronkiell hyperaktivitet, vilket gör att man reagerar på luftvägsirriterande ämnen mycket mer än man ska göra annars.
Och då har jag en till fråga. Kan man säga att astma är, vid astma så har man svårt att andas ut, eller påverkas också inandningen?
Rent fysiologiskt är det framförallt utandningen som är påverkad, men patienterna känner ofta lika mycket besvär vid inandningen. Och det beror på att utandningen tar längre tid på grund av trångheten, och då har man mindre tid på sig att andas in. Så ofta känner man både av in- och utandningen.
Mm. Ja. Och det finns ju många olika typer av astma. Mm. Kan du berätta vad det finns för olika typer?
Ja, dels finns det ju lite såna här myter. Man pratar om förkylningsastma och idrottsastma och så vidare. Och det är ju egentligen, allt det är astma. Det är ju ett tecken på att man har en ökad känslighet i luftrören. Och då känner man av det vid vissa situationer. Till exempel om man blir förkyld eller om man idrottar. Så det är ingen särskild astma egentligen. Men däremot så finns det andra uppdelningar av astma som är mer vettiga, tycker jag. Dels kan man prata om allergisk och icke-allergisk astma. Allergisk, alltså astma där det finns en bakomliggande allergi, och icke-allergisk där det inte finns det. Tittar man då på astma hos yngre så finns det ofta en bakomliggande allergi, medan astma som debuterar i vuxen ålder då minst lika ofta är icke-allergisk. Sen har man en annan uppdelning som har blivit populär nu, och då pratar man om typ 2 astma eller typ 2 hög astma, och det finns lite olika begrepp, och typ 2 låg astma. Och det här är då kopplat till den inflammation som finns i luftrören hos astmapatienter och som kan variera. Typ 2 då har man mycket eosinofila granulocyter i luftvägarna. Och det är väl det som man kanske anser som den typiska astman, och väldigt mycket av de behandlingar vi har med astma då är riktad mot den här typ 2 astman, medan den icke typ 2 astman då är lite mer svårbehandlad, men kanske inte ofta lika allvarlig som typ 2 astma kan vara.
Mm-hmm. Det här var helt nytt för mig. Men ja. Hur kan man mäta det där? Hur ska man veta om det är astma typ 1 eller 2?
Ja, man har 2 variabler som man använder sig framförallt av då. Det är att man tittar på andelen eosinofila granulocyter i blodet. Och dels så tittar man på utandat NO, eller som vi kallar FeNO. Och sen kan man väl säga att har man en bakomliggande allergi så är det ofta typ 2 astma man pratar om. Men det här har blivit viktigare och viktigare, för att ni vet ju, vi har ju sån här biologisk behandling numera för alla möjliga tillstånd. Vi har ju det vid astma också, flera olika preparat och som kan vara fantastiska vid svår astma. Men det är nästan uteslutande riktat mot just typ 2 astman.
Okej.
Okay. Precis. Och nu pratar vi lite där. Du nämnde typ 2 astma kännetecknas av att man har mycket eosinofila granulocyter i luftvägarna. Och för de som inte vet vad det här eosinofila granulocyter är, kan du förklara vad det innebär?
Ja, det är en typ av vit blodkropp. Och de vita blodkropparna, det finns ju många sorter. Det finns ju neutrofila granulocyter, och så finns det eosinofila granulocyter, och så finns det andra också då. Eosinofila granulocyterna är väl egentligen antagligen till för att slåss mot parasiter. Men man ser ofta då en förhöjd halt vid både vid allergi och vid astma. Och faktiskt både vid allergisk astma och ganska ofta vid icke-allergisk astma. Det är svårt, eller man kan naturligtvis mäta andelen eosinofiler i luftvägarna, då får man göra en bronkoskopi. Eller man kan skatta det genom att låta patienten hosta upp sputum och mäta andelen eosinofiler. Men i praktiken så är det svårt. Så att det vi använder oss av istället är att vi tittar på andelen eosinofila granulocyter i blodet.
Mm. Ja, precis. Mm. Så eosinofila granulocyter är en specifik celltyp då i immunförsvaret.
Ja.
Precis. Mm.
Men nu tänker jag så här ur patientsynvinkel. Då kanske inte patienten är så intresserad egentligen om den har en typ 1 eller 2 astma. Kan man inte då bara testa behandla astman, och om det hjälper med astmamediciner, vi ska komma också till det, hur man behandlar astma. Mm. Och då bara nöja sig och veta att okej, men här funkar inhalationerna, och sen inte behöva veta om det är typ 1 eller 2. Eller när behöver man särskilja mellan grupperna?
Ja, det behöver man kanske framförallt göra om man har väldigt svår astma. Där det kan vara biologisk behandling. Men sen är det lite knepigt det där att säga att det är väl bara att testa astmabehandling. Och blir man bättre så vet vi att det är astma. För att det är sant om man har en jättebra effekt. Alltså på många personer som har astmaliknande besvär. Och så ger man dem, vi kommer tillbaka till behandling, men låt säga inhalationssteroider. Och man bara säger att det är så skillnad natt och dag. Då är man ju rätt säker på att det är astma. Men ofta har man ju så här lite tveksam effekt. Ja, det kanske är bättre eller ja, och så vidare. Och då är det ju så bra att man försöker ha någon typ av objektiv test på att det här verkligen är astma. Och objektiva testerna man har egentligen då, det är ju att försöka hitta den här variabla luftvägsobstruktionen genom att göra en spirometri med reversibilitetstest. Att man gör en lungfunktionsundersökning och man låter sen en person andas in luftrörsvidgande läkemedel, och sen gör man om den här spirometrin efter 15 minuter eller 30 minuter och ser om det ändrats. Och ett annat alternativ är att man mäter lungfunktionen lite mer kontinuerligt under några veckor och ser om man där ser en variation. Så vi vill ju gärna ha liksom objektiva tecken på att det rör sig om astma också helst.
Precis, det är ju den här spirometrin som du nämner, som är en väldigt vanlig metod när man ska utreda om en person har astma. Mm. Men vad är det, det är inte alla som har gjort en spirometri och vet hur det ser ut. Vad är det faktiskt man gör? Man blåser in i en apparat, och vad är det den mäter egentligen?
Den mäter dels hur mycket luft man överhuvudtaget blåser ut. Som volym, det kallas oftast för FVC. Och sen mäter man hur mycket man blåser ut på ens under första sekunden, FVV1. Och vi pratar ju ofta om att man är obstruktiv, att man har ökat trånghet i luftrören, och då är det kvoten mellan FEV1 och FVC som man tittar på. Och så finns det lite olika sätt att definiera den, men ett är att man normalt sett ska kunna blåsa ut minst 70% av sin volym under första sekunden. Och då är man inte obstruktiv, och gör man mindre än så är man obstruktiv.
Då vill jag av erfarenhet fråga. Jag har gjort flertalet spirometrier. Jag fick en astma när jag var 5 år. Jag fick diagnosen. Ja, så jag har levt med det väldigt länge. Jag minns att jag har gjort spirometri både så här bara hos en sköterska inne i rummet. Men också där jag fick springa olika längder. Och sen, det var länge sedan så jag kommer inte riktigt ihåg. Men varför ska man göra en, kanske man kallar det för ansträngningsspirometri eller vad man ska kalla det. Har det en plats någonting i diagnostiken, eller gör man i Sverige bara en vanlig spirometri?
Nej, men det har absolut en plats. Alltså, för att vad som händer när man anstränger sig, det är att man andas snabbare och den luft man drar in den är kallare, och det gör att man får viss uttorkning av luftvägsslemhinnan. Och har man då astma, har man en ökad känslighet, och då reagerar man ofta med att luftrören drar sig samman då just efter ansträngning. Så det är ett ganska bra sätt för att hitta en astma. Sen kan man göra det på olika sätt. Ska man göra det riktigt kontrollerat där, så har man nog en person som man gör en spirometri, sen får den springa på ett sånt här rullband och så gör man om spirometrin efter den har sprungit, och sen fortsätter man göra det ytterligare kanske en halvtimme.
Men då är jag lite nyfiken nu, för det här, innan vi hade det här poddsamtalet så hade jag uppfattningen av att det finns då något som kallas för ansträngningsastma, som är att man då till exempel får de här symptomen med alltså andningsbesvär just i samband med fysisk aktivitet, men att man kanske till vardags annars inte har besvär. Och då trodde jag att man fick en diagnos som heter anställningsastma. Men menar du på att det inte finns den diagnosen, utan att allting bara är astma? Men, eller hur ska man tänka?
Ja, men jag tycker man ska tänka att det här är astma. Och att den hos den här personen bara märks i samband med att man anstränger sig. Så då är det kanske lite lindrigare astma jämfört med en person som har astmabesvär hela tiden. Men jag skulle inte tycka att ansträngningsastma i sig själv är en bra diagnos egentligen.
Kan man också tänka, jag tänker på den där gruppen, att om man har rätt behandling och då inte en svår typ av astma, man sköter sin behandling bra och så, så då kanske det är så att din vardag fungerar bra utan liksom symptom. Men när du anstränger eller utmanar väldigt mycket lungfunktionen, då märker du av din astma. Och det är därav det skulle, alltså hos vissa personer så märks astman bara när de idrottar exempelvis. Men andra, beroende på hur är balansen med mediciner och så, eller om man då har en väldigt svår typ av astma. Eller om det kanske är allergisäsong, för att då kan det också bli mycket värre.
Ja, men jag tycker det är en jättebra förklaring. Och det där är något som mina patienter också märker av. De som har uttalad allergisk astma, till exempel att de är allergiska mot pollen, då har de ju jättemycket svårare att idrotta då under pollensäsong än de har under resten av året. Men det handlar egentligen om att astman är sämre då. Så att vad vi helst vill göra är att vi vill behandla då astman kanske lite mer intensivt under pollensäsong och komma fram på så sätt att de kan idrotta även då. Det är vårt mål i alla fall.
Just det. Men ska vi prata lite om behandlingen nu då?
Ja.
Ja, för det finns lite olika inhalationer.
Ja, det gör det. Och det har ändrat sig också en del nu hur vi ser på det hela. Så att grundläggande behandlingen vid astma då, det är att man försöker dämpa inflammationen vid astma med inhalationskortison. Och numera så har man ofta en kombination av inhalationskortison och en typ av luftrörsvidgande läkemedel, så kallas långverkande beta-2-stimulerare. Så att man får både en luftsymptomlindring på en gång och sen dämpar man inflammationen samtidigt. Och hos de flesta patienter då så kan det funka att man liksom använder den typen av medicin både regelbundet, kanske en gång på morgon och kväll, och vid behov när man vet att man kommer behöva mer. Till exempel inför ansträngning eller om man känner av symptom.
Ja, och nu tror jag att de flesta vet, eller kortison brukar alltid vara en sån läkemedel som väcker mycket känslor hos alla, oavsett om man är läkare eller inte. Ja. För man vet att det är mycket biverkningar. Ja. Hur ser biverkningsprofilen ut när man tar det lokalt i lungorna? För förr i tiden tog man ju tabletter, eller hur? Mm. Innan man insåg att men just astma kan vi behandla med en inhalation då den har en lokal verkning i lungorna. Ja. Får man biverkningar?
Man får vid normala doser som man använder så får man inga systembiverkningar. För att den del som når ut i kroppen via lungorna, det bryts ganska snabbt ner av levern, så att det är väldigt lite som hinner snurra runt i kroppen. Däremot så kan man få lokala biverkningar med heshet, är väl det vanligaste egentligen. Mm. Men det är en väldigt säker typ av behandling. Och vi har stora marginaler. Det är klart, tar man jättemycket inhalationssteroid, då kommer det upp i sådana nivåer att man börjar få systempåverkan. Men inte normal användning.
Okej. Ja, men fint. Då har vi gått igenom lite verkningsmekanismer som vi brukar kalla det när vi pratar på läkarspråk. Ja. Och då kan vi summera att det är huvudsakligen två olika verkningsmekanismer när vi behandlar astma. Där det ena handlar om att vi ska dämpa inflammationen och det andra handlar om att vi vill vidga luftrören. Då vill jag spinna vidare just på det här med läkemedel, för att man får höra, eller vi, jag och Anna är båda väldigt intresserade av idrott och sport.
Mm.
Och då har man fått höra om idrottare som använder astmamediciner i prestationshöjande syfte. Alltså inte som astmabehandling utan för att de vill bli bättre på sin idrott. Vad beror det på? Känner du till fenomenet?
Jo, jag känner till fenomenet och det har ju diskuterats mycket. Jag har ju en kollega som ni också borde intervjua, Kjell Larsson. Har han varit med på er podd?
Nej, det får vi skriva upp. Kjell Larsson.
Ja, Kjell Larsson. Numera pensionerad professor på Karolinska men väldigt aktiv inom dels detta med idrottsmedicin och dels är han kanske Sveriges bästa expert på KOL. Så att vill han på dem KOL så är han rätt person att intervjua. Han gjorde en sån här utredning kring norska skidlandslaget och var det så att de verkligen dopade sig med astmaläkemedel och han kom fram till att nej, så var det inte. Det är väldigt, väldigt svårt att få någon sån positiv effekt av astmaläkemedel. Det är klart man får en positiv effekt om man har astma för att man slipper astman. Då blir man bättre, men en frisk person som tar astmaläkemedel blir inte bättre av det. Så att nej, men det är nog en myt faktiskt. Men däremot så är det ju så här att vissa idrotter är ju förknippade med en ökad astmaförekomst då. Och klassisån, det är ju skidåkare då. Och det beror ju på att de drar in enorma mängder kall luft under sitt utövande. Vilket leder till uttorkning av luftvägarna och vilket lätt ger en sammandragning av luftvägarna, speciellt om man har lite astmabenägenhet. Och allra värsta är det om de samtidigt är förkylda när de tränar, så man kan komma från en del av den här besvären om man är väldigt noggrann med att inte göra de här passen när man är förkyld. Men det kan man ju säga, det är en slags nästan yrkesastma som man får, men som verkar gå bort sen när man slutar sin idrottsaktiva karriär. En annan grupp som har problem då, det är ju simmare. Och tidigare trodde jag att det berodde på att egentligen så är ju liksom våt luft ganska förmånligt om man har astma, varm våt luft då. Och att det, därför trodde jag att det var så att de som är simmare så säga, eller har astma lätt dras till simning för det är lättare sport att utöva. Men det är nog så att kloret som finns i bassängerna ger en större astmabenägenhet. Så det är också ett bekymmer.
Mm. Jag har själv märkt det här nu. Jag har utfört svensk klassiken i år. Och det är ju simning och skidåkning med. Och det, min astma är väldigt välbehandlad och jag märker väldigt sällan av det. Men jag märkte det av på skidspåren och när jag simmar. Mm. Så jag får öka lite, ta lite astmamedicin innan jag vet att jag ska simma eller åka skidor.
Ja, men sådana här värmeväxlare när du åker skidor?
Nej.
Det finns ju sådana, du vet, sådana här masker och det finns sådana munstycken man kan ha när man kör. Som en del tycker hjälper dem då om de ska andas in.
Jag har sett det.
Ja.
Jag har sett det men aldrig testat själv faktiskt.
Mm. Mm. Då blir jag lite nyfiken bara nu när vi pratar om hur miljön runt omkring en, till exempel temperatur och fuktighet i luften, att det kan påverka luftrören, det är ganska logiskt. Och därmed om man utvecklar astma eller inte. Ser man någon skillnad i världen? Finns det länder som har mer astma eller länder som är mer förskonade från astma?
Ja, det finns det. Men skillnaderna har minskat. Och det verkar vara så att urbanisering är någonting som gynnar astmaförekomst. Så att om man på något sätt, vårt urbaniserade västerländska liv verkar vara på något sätt promota astma på ett sätt som inte riktigt förstår. Så att tittar man på till exempel, vi tar Kina som exempel då, om man landsbygdsområden där så har man en väldigt låg förekomst av astma och allergier, men är man i en stad som Shanghai så är den lika hög som i Sverige.
Kan det ha att göra med avgaser? Har man tänkt på det? Eller det
har man säkert tänkt på. Och det är klart att det är inte helt otänkbart. Samtidigt så har ju luften i våra städer egentligen blivit renare nu än det var tidigare. När jag växte upp, till exempel i Falun, så var det jättemycket svavel. Avgaser i luften. Och den staden är jättemycket renare nu. Men visst kan man tänka sig att framförallt då avgaser som är kvävebaserade, det är något som är kopplat till biltrafik, kan ha betydelse. Likadels då diesel, där har man de här små partiklarna som möjligen skulle kunna vara kopplade till astma också. Men jag tror att det är bara en liten del av förklaringen, att det är mer saker som händer väldigt tidigt i livet som har betydelse om man får astma och allergi. Och där finns ju de här teorierna, du vet, som ni vet, hygienhypotesen då, att har vi för rent omkring oss så kanske immunförsvaret har för lite att göra, och då hittar den på andra saker då, som till exempel ökar benägenhet att utveckla astma och allergi. En annan teori, särskilt vad gäller allergi, det är att vi kanske som riktigt små eller till och med som foster utsätts för lite allergen. Och det gör att när vi sen utsätts för de här allergenen senare i livet så reagerar vi snett. Ja, det finns många teorier om det här.
Väldigt, väldigt spännande.
Ja, verkligen. En annan sak som jag tänkte på, du nämnde ju att om en, säg att en skidåkare får en astma, så när man slutar karriären så kan man tillfriskna. Mm. Men annars tänker vi ju att astma är egentligen en kronisk sjukdom, eller hur? Sen har jag hört att har man fått astmadiagnosen som liten så kan man växa ur sin astma. Stämmer det?
Ja, det stämmer. Men det finns nog en viss benägenhet finns nog kvar. Och det är inte ovanligt att man sen som vuxen återigen kan få astmabesvär. Så att det är väl inte helt att man blir fri från det hela, men man... En fördel när man blir större, det är att diametern på luftrören ökar. Och det gör att man kanske inte märker av de eventuella sammandragningar man har på samma sätt som man gör när man är barn.
Just det.
Jag funderar på, nu har vi pratat lite om förekomst av astma och utveckling av astma. Men är det vanligast, om man tar då alla individer som har drabbas av astma någon gång under sin livstid, är det vanligast att det debuterar i barnålder eller i vuxen ålder?
Det är vanligast hos barn, men det är inte ovanligt att det kommer hos vuxen ålder. Och det som man glömmer också är att det även kan komma hos personer som är riktigt gamla. Och då kan man lätt missa det, man tror att det här är hjärtsvikt eller det här är KOL, så att säga. Men det tycks som att risken att insjukna i astma är ungefär lika stor i vuxen ålder under hela livet.
Finns det en stor ärftlig komponent i det här?
Ja, det gör det. Absolut. Men man har ju ägnat mycket tid att försöka hitta vilka gener det är som är kopplade till astma. Och det har varit väldigt svårt att hitta. Man hittar lite grann, men det förklarar bara en väldigt liten del av, så att säga, astmaförekomsten.
En sak som vi inte har pratat om som är väldigt viktigt, i alla fall för mig som är astmatiker, är när man blir akut jättesvårt sjuk i sin astma, något som kallas för astmaattack. Vad händer i lungorna då, och hur ska man behandla det?
Ja, det du har då, alltså, ofta så kommer det ju i samband med att det är någon typ av exponering. Det vanligaste är att man har fått en virusinfektion, och då får man ökad inflammation i luftrören som på något sätt byggs på under ett antal dagar. Det kan vara under en vecka. Och parallellt med det så börjar luftrören dra ihop sig mer och mer. Och man också så utvecklar man ofta slem, och som kan vara segt och jobbigt. Och det idéer som vi har nu hur man ska förebygga detta, det är att man ska vara väldigt snabb på att komma igång med antiinflammatorisk behandling när man börjar känna någonting. Tidigare så använde patienterna som vid behovsbehandling bara luftrörsvigande medicin, sådana kortverkande mediciner. Många känner igen Ventolin och Bricanyl, det är vanliga. Men nu anser vi att det är bättre att man använder en kombination av en viss typ av långverkande betostimulerare, formoterol, tillsammans med inhalationsteroid. För att man på så sätt, alltså man börjar nästan omedvetet använda mer av sin hostmedicin när man börjar bli sämre. Men om man då dessutom har en antiinflammatorisk medicin samtidigt så kan man så att säga ibland i varje fall bryta den här tendensen att få en, vad vi kallar en exacerbation eller en ordentlig astmaförsämring.
Mm, det här visste jag inte om.
Vad
har jag gjort fel? Ja. Då har jag gjort fel. Själv.
Ja. Men det, okay. Det är bra, det finns en potential till förbättringar.
Ja, vad bra. Jag hade de värsta förutsättningarna när jag skulle vansprosimmet. Jag var lite som du berättade precis, så hade jag en virusinfektion, inte jättesjuk, men hade liksom segt slem och kände mig allmänt lite dålig i min astma. Och så simmar man i ganska kallt vatten, och jag hade, innan dess så hade min sambos mamma berättat, hon är läkare också, att det var många som fick lungödem på vansprosimmet. Mm. Du får jättegärna förklara sen också varför det blir så, men... Men så blev jag jättedålig i min astma under loppet, men jag gjorde det och kom i mål under den tiden som jag ville. Men det var första gången sedan jag var 12 eller 14 kanske som jag fick en astmaattack, så jag kom i mål och jag kunde verkligen inte andas. Det var fruktansvärt. Det var, alltså det är en sån dödsångest man får när man inte kan andas.
Ja.
Jättejobbigt. Men då vet jag att jag borde ha alltså innan loppet ökat min, både, alltså tagit flera doser av min inhalation med kortison och långtidsverkande luftrörsvidgare.
Okay, det är kanske lite personligt, men vilka mediciner använder du?
Jag har Relvar.
Relvar. Den är inte så lämplig för det enda målet då, utan det finns andra. För den innehåller... Vilantrol som långverkande B2-stimulerare, och det bör vara formoterol istället. Så just den har inte hjälpt i det fallet, utan men det finns andra som man kan använda sig av då.
Mm. Ja, men jag har lite olika hemma, och jag får kolla vad de innehåller.
Ja, absolut. Formoterol ska det vara i den. Ja, men det hade du kunnat ta mer av den. Sen kan man ju fundera på om det var klokt att simma när du var sjuk.
Ja.
Sen har vi, när det gäller det här ödemet som man kan få när man simmar, det kan jag alldeles för lite om. Jag har haft sådana patienter och jag känner sådana som vet mer om det som jag brukar fråga dem.
Jag har inte heller förstått det, men då får jag fråga vidare.
Ja.
Fint.
Det här är något som dyker upp i mitt huvud när vi pratade nu om astmaattack. Det är inte samma sak, men jag som inte har astma... Mm. Har någon gång råkat ut för, ni vet, man bara plötsligt får världens hostattack och det liksom triggas upp sig själv och man kan inte riktigt sluta hosta. Jag hade en sån här episod en gång under tiden jag läste till läkare. Och det var liksom att jag vet inte om jag hade svalt fel eller vad som hade hänt, men jag började hosta väldigt mycket och höll på i flera minuter, och efter det så var det som att halsen hade blivit otroligt retad och irriterad.
Mm.
Och sedan gav det inte med sig utan det fortsatte i flera timmar. Och det var en väldigt obehaglig känsla av att inte kunna andas riktigt. För varje andetag kändes extremt retande.
Mm.
Och då fick jag faktiskt utskrivet inhalationssteroider för att få bukt på det här. För det ville inte ge med sig.
Mm.
Har det någon koppling till astma eller är det något helt annat?
Svårt att säga. Alltså jag har liknande erfarenhet. Jag hade en lunginflammation för många år sedan. Och efter det då så hade jag tendens till hosta på det här sättet. Det var i regel om någon lockade mig att skratta som jag fick det. Och det var jätteobehagligt. Alltså. Min elaka bror han tyckte det var jättekul, så han försökte alltid få mig att skratta. Och då tog jag också inhalationssteroider och blev hjälpt. Faktiskt på några veckor. Jag hade kanske försvunnit sig själv, det vet man aldrig. Oftast anser jag väl att hosta... Alltså, dels finns det hostvariant astma. Alltså, astma kan vara en orsak till hosta. Och det kan ibland vara enda symptomet vid astma. Att man har hosta. Men hosta kan ju bero på väldigt många andra orsaker och ofta är det ju retningar som ligger högre upp, liksom i typ trakeanivå och inte nere i lungorna. Så det är lite svårt att säga. Hjälpte steroiden, tyckte du?
Ja, jag tyckte att det hjälpte. Jag fick ta det i några dagar och sen tyckte jag att besvären hade försvunnit. Och jag tyckte framförallt att när man hade de här jobbiga episoderna när man började hosta väldigt mycket, att det kunde hjälpa att avbryta hela förloppet när man kände att man inte fick något slut på det annars.
Men då var det nog mer själva processen än läkemedlet då. Ska vi tänka att kortison ska hjälpa, så är det nog mer att den här regelbundna antiinflammatoriska effekten. Men ofta är det ju också att bara att man gör någonting gör att man känner sig bättre.
Ja, precis.
Placebo. Och det är annars ett svårt område. Alltså det är ju så här att det finns ju jättemånga personer som har kronisk hosta och som inte har astma då. Och vi har väldigt svårt att hitta på hur vi ska behandla det på ett bra sätt. Det finns inga, än så länge, inga riktigt bra hostmediciner som hjälper. Så kronisk hosta är verkligen ett, ska vi säga, underskattat tillstånd. Där skulle behövas mer framsteg.
Har man någon aning där hur stor del av det som är, om man ska tänka psykologiskt, typ att man som ett tics, att man triggar det själv versus hur stor andel som faktiskt är fysiologisk, att det är någonting som händer i luftrören?
Ja, men alltså det finns nog, ja, jag kan inte säga andelen, men det pågår just nu en studie hos oss i Uppsala där man försöker komma åt just den här, ska vi säga, att hostan har blivit en vana genom fysioterapi. Häftisk intervention, och man har gjort det där i England med ganska lovande resultat, så vi får se vad man kommer fram till. Att man, det var väl någonting som kanske många lärde sig också under covid-pandemin då, att det var ju så otroligt jobbigt att hosta då. Att det var nog många som kanske hostade lite mer, som lärde sig att hålla lite bukt på sin hosta. Så ibland kan hostan vara eller bli nästan en vana.
Något positivt med covid.
Ja, precis.
Ja. Jag har en till fråga angående när vi pratar om hosta. Både Elsa och jag tränar ju crossfit. Där man tränar ganska intensiva. Man kanske inte tränar en timme hårt. Men man har liksom sådana här woods. Där man tränar 15-20 minuter jättehårt. Mm. Och där finns en wood som heter Fran. Och till det kopplas en term som heter Fran-hosta. Där personer som gör den här workouten ofta får en hosta, en irritationshosta. Ja. Och jag har alltid funderat på vad det beror på. Varför blir det så att en frisk person som är helt frisk vid en extrem ansträngning får en rät hosta?
Ja. Men jag skulle tro att det är kopplat återigen till det här med väldigt mängd luft. Kall luft eftersom den inte går genom näsan, det hinner du inte. Och att det blir en uttorkningseffekt som ger irritation.
Okej, okay. Så skulle man kunna andas genom näsan så då hade det blivit bättre. Men jag menar att man andas... Ja.
Men det tror jag att du kan om du har den här intensiva aktiviteten.
Ja. Och då går jag vidare med en annan fråga som berör i alla fall mig. Har jag som astmatiker samma förutsättningar till idrott som någon som inte har astma när vi tänker på lungfunktion och exempelvis VO2 max?
Ja, det tror jag att du har. Det finns så många exempel på framgångsrika idrottsmän och kvinnor som har astma. Så att jag tror inte att det är ett hinder, så att säga. Utan jag tror att du kan bli lika bra som andra. Sen är det intressant det du säger, astmatiker. För att många, i varje fall patientföreningar, vill ju inte att man ska använda det uttrycket. Jag vet inte om du känner igen det. Man ska,
Jag har tänkt på det.
En person med astma.
Exakt. Framförallt, jag har hört att man ska aldrig säga diabetiker utan en person med diabetes. Sen har jag tänkt att jag känner mig inte träffat om någon skulle prata om mig som astmatiker.
Att många kanske inte vill bli definierade utifrån sin sjukdom.
Ja, absolut, absolut. Det ska jag tänka på. Det vore jätteintressant att få höra lite om din forskning. Om du kan kort berätta om det.
Ja, Min forskning har dels handlat om det vi pratade om tidigare, geografiska skillnader i astmaförekomst. Och var finns det mer astma och var finns det mindre astma? Och tanken är förstås att i och med att astma ökade så väldigt mycket under 1900-talet så måste det vara kopplat till miljöförändringar. Genetiken kan ju inte hinna med. Och vi har ju inte någon tidsmaskin, vi kan inte gå tillbaka i tiden och se vad var det som var bra på 40-talet som gjorde att man inte fick astma. Men om man jämför miljön i olika för områden med mer eller mindre astma så skulle man kunna kanske komma fram till någonting. Så det har ju varit ett spår som vi har hållit på med. Sen har vi hållit på mycket med att titta på inflammationsmarkörer vid astma. Vilka kan man använda i praktiken för att säga hur det går med din astma och vilka behandlingar du ska ha. Och då har vi tittat mycket på det här med eosinofila granulocyter och utandet av NO och hur man kombinerar dem. Och sen tittar vi på läkemedelsbehandling mycket och vi har tittat bland annat på är det något problem med att man använder sig av mycket av såna här kortverkande B2-stimulerare som Ventolin och Brikanyl och det tycks det vara så att säga. Dels är ju det att om man använder väldigt mycket av dem så är det förstås ett varningstecken på att man inte har en bra fungerande astmakontroll, men det är kanske så att det i sig själv kan nästan försämra astmakontrollen. Så det har också varit ett spår som jag hållit på med.
Får jag avbryta frågan en grej här? Jag har som en vana, i och med att jag tränar intensiva pass nästan varje dag, så brukar jag alltid innan passet ta en inhalation Ventolin. Är det fel eller borde jag ta det under träningen?
Nej, det är rätt. Men du skulle kunna fundera på att istället ta en dos Bufomix eller Symbicort. För att få också en lite mer långvarig effekt och lite dämpa inflammationen. Det kunde vara ett alternativ.
Precis. För jag tänker att jag har tänkt på det. För att det funkar ju jättebra för dem som inte tränar kanske så ofta. Och sen man kan ju inte ta det mitt i en träning för att det tar sin tid att få effekt av det läkemedlet också. Förlåt, då får du fortsätta.
Ja, nej, men det är väl några av de sakerna som vi håller på med. I korthet, så eftersom jag ser vuxna med astma så handlar det väldigt mycket om hur kan vi förbättra prognosen om man har astma? Hur kan vi öka chansen till att man så att säga nästan får en remission, även om det kanske inte riktigt är en remission? Och hur kan vi minska risken att man blir riktigt dålig sin astma? Det är liksom målet. Och sen hur kan vi ta våra astmaläkemedel på ett sätt så att det är säkert?
Compliance. Är det någonting spännande som du tror kommer hända inom astmafältet de närmsta åren eller något?
Alltså det är väldigt spännande som har hänt är ju det här kring biologisk behandling då. Att vi genom att blockera cytokiner som interleukin 5 och interleukin 4 och 13 och TSLP kan få så väldigt bra effekt på de patienter som de tidigare inte hade någon riktigt bra behandling för. Alltså personer med riktigt svår astma. Det är kolossalt spännande. Det är ju en väldigt dyr behandling. Det kostar kanske 100 000 minst per person och år. Men på patienter med riktigt svår astma så är det en fantastisk behandling. Så det tycker jag är jättespännande och den utvecklingen bara fortsätter. Och det är ju inte bara inom astma, det kommer ju sådana här biologiska preparat inom väldigt många sjukdomar nu.
Jag visste inte om det här med biologisk behandling vid svår astma.
Nej, jag känner inte det heller.
Det är så det ska vara. Det ska vara något nytt varje poddavsnitt, eller hur?
Precis, ja, verkligen. Bra, vi lär oss nu.
Kan vi kort in på, jag har faktiskt funderat på, kanske en dum fråga. Varför kallar vi det för biologiska läkemedel?
Ja, jag tycker det är jättebra fråga faktiskt. Det är ju helt korkat. Jag menar alla läkemedel är ju biologiska. Så varför just de här kallas för biologics eller för biologiska läkemedel, det fattar jag inte. Men så har det blivit.
Ja, vad skönt. Då behöver jag inte känna mig dum heller. För
nej,
att jag har också tänkt att
det är helt korkat.
Det får det framstå som att det skulle vara någon typ av ekologisk eller något, jag vet inte. Men nej, då Då kan vi vara eniga om det.
Det speciella med dem är väl att de har väldigt, så att säga, de påverkar en väldigt distinkt sak. Om du ger en steroid då, så det är massa saker du påverkar samtidigt. Men här om du ger en anti-IL-5-preparat där, så är det verkligen bara IL-5 du påverkar. Men du får en sån enorm effekt på kroppen om det är rätt patient. Så att de är väldigt precision i behandlingen.
Mm, spännande. Mm. Vad fint. Vi har lärt oss otroligt mycket nu om astma. Ja, men verkligen. Ja. Superbra sammanfattning. Det känns som att vi har hunnit täcka väldigt mycket. Ja. Och även lära oss en hel del nya saker. Även vi som har egentligen redan läst lungmedicinkursen på läkarprogrammet. Vi brukar avsluta varje poddavsnitt med att ställa en fråga till gästen. Som är, vad är ditt personligen bästa hälsotips? Och det kan vara kopplat till det här eller till något helt annat.
Ja. Jag tror ju på träning i rätt mängd. Optimal mängd träning för. Och det kan variera väldigt mycket för olika personer, så att säga. Så det tror jag att fysisk aktivitet är en nyckel till hälsa. Jag tror ni håller med också, låter det som.
Absolut, ja, det gör vi.
Absolut.
Ja.
Utöver du själv någon fysisk aktivitet?
Ja, jag springer, åker skidor och cyklar mountainbike. Jag ska försöka ta mig genom cykelbasan på fredag.
Wow,
kul! Lycka till!
Tack så mycket.
Roligt. Då tackar vi för oss. Det var jätteroligt att få träffa dig och prata med dig.
Tusen tack för att du ville vara med och gästa podden.
Ja, men tack själv. Och jag tycker det är ett fantastiskt bra initiativ som ni har tagit kring de här hälsopoddarna. Jätteroligt.
Ja, men vad roligt. Vad roligt. Ja, vi är jätteglada att vi hade aldrig kunnat göra det om inte det fanns ni där ute som vill ställa upp och med spetskompetens. Så det är vårt nöje.
Lyckans läkare med Värna och Elsa.
Värna, vi båda har varit i Kroatien den gångna veckan. Och nu är du i Varberg och jag i Luleå.
Ja, vi var ju tyvärr inte där tillsammans, kanske någon gång. Men det var ju otroligt härligt att börja september och hösten med lite sol och värme. Eller vad tycker du?
Ja, alltså det var verkligen så skönt. Jag har känt mig lite bestulen på den här sommaren. Dels för att jag har jobbat mycket och dels för att det har inte varit så jättemycket sol. Och det var så skönt att få en riktig sån boost med värme. Jag fick sol några dagar i alla fall. Så att, och sen är det alltid trevligt att vara på semester. Så jag ska inte klaga.
Verkligen. Är det din lyckopiller i det här avsnittet?
Ja, jag tänkte så här. Att mitt lyckopiller är glassig semester. För det har verkligen varit en semester då jag har njutit väldigt mycket av glass. Mycket, mycket glass. Jag älskar ju glass. Det är en av mina så verkligen sweet favorites. Och också mycket god mat och lite lugnare semester i form av att jag inte en enda gång på semestern har sökt upp ett gym och så, vilket är ovanligt för mig. Men jag kände att det här ska vara en liksom återhämtande semester. Så glassig semester, det är min lyckopiller.
Nu måste jag ändå fråga, vad är då din favoritsmak på glass?
Alltså det beror väldigt mycket på vad man är sugen på. Men jag älskar ju så här nötter och när det blandas olika saker, så typ en riktigt bra glass, en riktigt bra vaniljglass där det sen är iblandat typ kanske jordnötter eller någon så här Nutella med liksom crunch och lite krämighet, lite kanske sås. Alltså jag älskar sådana lite extra allt glassar. Jag är riktigt gott i gris när det kommer till sånt. Det är min favorit, typ Ben & Jerry's aktigt.
Mums.
Vad är din favorit?
Men jag är nog motsatsen till dig i så fall. Jag är mycket för fräscha sorber och sen har jag två sådana favoritsmaker som inte alltid finns. Och det är väldigt, jag är väldigt gräsen när det gäller de här smakerna. Och det är kaffeglass med god, liksom riktigt så här mycket smak. Och sen också lakris. Men det måste vara en rätt typ av gelato-lakris, inte en gräddlakrisglass. Jag åt faktiskt min bästa glass i hela mitt liv nu innan jag kom hem. Och det kostade 8 euro, vilket är ganska mycket tycker jag. Men det var så värt det. Alltså det var så gott, det var så mycket smak. Och jag ska också tipsa till alla som bor i Stockholm. Om ni bor där så ska ni gå till Sticky Nicky. Testa antingen kaffe, kokos, deras vaniljglass eller mango. De är mina favoriter.
Mm, ja, jag åt en mango sorbet i Kroatien som var jättegod. Så det är ju också, alltså jag håller med dig, den franska är också underbart.
Mm.
Ja, men Sticky Nicky känner jag till. Det är typ, jag tror det är en kedja, jag har sett den på många ställen i Stockholm. Jag har aldrig varit där, men definitivt något att besöka.
Mm.
Vad är ditt lyckopiller, Vanna?
Mitt lyckopiller är också att få en semester, avsluta akutblocket på ATN och få en vecka i solen och faktiskt första gången utomlands tillsammans med Henrik. Jag tycker att man blir lite nykär när man kommer utomlands och liksom, jag vet inte, man blir lite pirrig och ja, det var verkligen så här boost även till förhållandet att att vara i solen tillsammans och upptäcka ett nytt land. Och vi var på ett bröllop också. Och det är väldigt mycket kärlek och sova på en sådan fest. Så ja, jag är väldigt kärleksfull och uppfylld med kärlek.
Vad härligt. Och jag är helt med dig. När man har tid tillsammans så hela dagarna. Man är inte kanske lika stressad som man är när man är hemma. Det är väldigt härligt.
Eller hur? Mm. Fint. Okej, vi brukar ju alltid ta lyckokiller först, men nu den här gången så får vi vänder vi på det, för det blev så naturligt. Så då avslutar vi med lyckokiller. Och för mig det är faktiskt motsatsen, trots att jag känner mig uppfylld med kärlek och jag uppskattade väldigt mycket att vara tillsammans i Kroatien, så var det faktiskt så att Henrik åkte hem några dagar tidigare och jag stannade där själv. Och min lyckokiller är, det är egentligen både positivt och negativt, men det är motståndet till att vara själv och känna en viss tomhet. När man har först liksom varit omkring många nära och kära, festat och man känt mycket kärlek och sen plötsligt var helt själv i ett främmande land. Och jag liksom hade inte bokat boenden och så, utan jag tog dagarna som det kom. Och det var väldigt tufft att vara själv. Men jag känner att det var också en bra kickstart till hösten. För jag upplever att utan att tömma, alltså känna tomhet och ventilera och möta sina tankar. Alltså vad tänker man när man inte har planer och vad tänker man när man inte gör hela tiden någonting? Man måste känna den typen av känslor för att kunna sedan bygga vidare och liksom slippa taget om saker för att sen låta hösten komma. Både jobbmässigt så ska jag börja ett nytt kapitel. Men jag känner även att på personliga plan så behövde jag känna den här. Man känner sig ensam. Det gjorde jag. Även om det inte är en dålig känsla. Men det är ändå jobbigt, upplevde jag. Och grät liksom. Man bara kände sig liksom otrygg på något sätt. Så det var min lyckokiller. Men jag lärde mig mycket av det.
Det är jättefint. Och det är så, dels är jag så glad att du lyfter det här med att ta dagar helt själv. Och gärna liksom utomlands någonstans där man är bortkopplad. Och att du också kan lyfta att det också är tufft. För att det är lätt att man bara hör om de som tycker att det var så härligt och jag hittade mig själv. Eller jag gjorde de här sakerna och jag kände som frihet. Men det är verkligen inte alltid som det är så. Och jag vet hur jobbigt det kan kännas att vara ensam. Särskilt också när man någonstans där inne vet att jag borde inte känna mig ensam för jag har så mycket folk omkring mig. Men jag tror precis som du säger att det är jättenyttigt att få det här tomrummet ibland. Och bara på något sätt nollställa lite. Särskilt om man är som både dig och mig. Att man har mycket saker som händer och livet rullar på ganska snabbt. Och det händer mycket saker i livet just nu. Så det är så nyttigt. Och ibland, även om det är jobbigt, kan det faktiskt vara gråta som man behöver. Så att, jättefint att du delar med dig.
Ja. Så jag uppmuntrar alla att om man har möjlighet att vara utomlands några dagar själv, så absolut. Men även på hemmaplan kanske. Sätta mobilen på flygplansläget och ha en dag bara för sig själv. Det är jobbigt, men det ger mycket.
Ja, jag pratade faktiskt med min kompis pappa igår som är, men han är 60 plus år, så han är ganska mycket äldre än vad jag är. Och han har själv också varit liksom elitatlet och tävlat på riktigt hög nivå och varit väldigt framgångsrik inom affärer och allting. Och nu har han gått i pension tidigt och vi hade en diskussion om livet och han sa det till mig liksom, Elsa, liksom, om jag ska ge dig något råd så är det de här mellanrummen, mellan allt du gör. Alltså underskatta inte dem, och så pratar vi lite om det och just det här med, han sa att han själv har liksom alltid gasat, men att de här mellanrummen, att han saknar att han aldrig stannade upp och bara var lite i det. Jag tror det är lite det du sätter fingret på. Och, ja, nej, bra. Tack för att du delar.
Inte så lyckokillermässigt den här gången, men vad känner du? Om jag får gissa så är din lyckokiller att du är sjuk och inte har kunnat träna som du vill och mött en sådan motstånd, men är det det?
Nej, faktiskt inte. Jag känner att jag har varit ändå duktig på att hitta acceptans i det. Jag valde faktiskt något mer banalt, något mer, ja, vad ska man säga, kanske töntigt, men sånt som irriterande, vardagsirritation. Alltså jag gjorde en så dum sak, och jag säger det kanske lite för att säga, bara, gör inte det här, tips till alla lyssnare och till dig. Men man kanske egentligen inte är så dum att man gör det. Men när vi var i Kroatien så fick jag verkligen feeling för löpningen. Så jag sprang ändå, kanske varannan dag, jag sprang mer än vad jag brukar. Och en dag, alltså jag är ganska fortfarande nybörjare, jag är inte så mycket rutiner för mina löpningspass. Och ändå hade jag tagit på mig några sockar som obviously var slitna, men jag visste inte om det. Så det under löppasset så kände jag att jag hade börjat få skavsår på hälen. Och när jag till slut var tvungen att stanna för att se liksom varför skaver det så mycket, då såg jag att det var hål i strumpan över hela hälen och det var blodigt. Men envis som jag är så satte jag dit ett löv och sprang vidare. Och det blev ganska fult skavsår, en väldigt stor blåsa som jag var tvungen att spräcka så det liksom tömdes ut. Och då var det bra. Det är så, det bästa skyddet man kan ha för ett skavsår är huden. Alltså om du har spräckt en blåsa så har du en tunn hud kvar som skyddar. Så det var bra. Men efter 2 dagar fick jag en riktig feeling att jag ville gå ut och springa igen. Det var så fint där. Jättehärligt ute på en ö. Så jag satte på ett Compeed-plåster. Och jag tyckte inte att jag fick så bra effekt av det här Compeed-plåstret. Så jag ville inte ha kvar Compeed-plåstret. För jag tänkte att sår mår bäst av att få luftas. Och med Compeed-plåster blir det helt instängt. Så jag började riva av det här Compeed-plåstret. Och tänk dig att du har en stor blåsa över hela hälen som har spräckts. Så du har ju en jättetunn hud där. Och sen har du ett Compeed-plåster på det. Och när du drar av det, det kommer såklart dra med hela den här tunna huden som är en lös blåsa. Så jag liksom fick en stor och ganska djup köttigt sår som fortfarande inte har läkt helt. För att det tar lång tid att läka sådana typer av sår. Och hur, där nere på foten är det ganska dålig cirkulation. Och dessutom kommer man inte ifrån att ibland ha på sig skor som sitter över hälen. Så det här är min lyckokiller. Riktigt, riktigt uselt omhändertagande av fötterna. Och dåligt omhändertagande av skavsår.
Åh, fan vad jobbigt. Men ja, det kanske nu i efterhand så skulle man säga att du inte skulle ha gått på det här löppasset. Men samtidigt, jag förstår dig. Du får dock vara försiktig att inte springa för mycket. Så att du inte får någon stressfaktur eller något sånt.
Ja, jag vet. Det här är väl det typiska sån grej. När man bara blir lite hooked och får feeling. Man vill mer än vad man kanske borde. Men det var framförallt bara sjukt klantigt. Alltså man ska inte dra av ett Compeed-plåster på det sättet och så tidigt. Så låt Compeed-plåster sitta kvar.
Ja, och om ni ska ta bort dem så är det bra att ta det i duschen. När det lossnar lite av sig själv liksom. Kan vara bra.
Jo, verkligen. Oh, så det var lite mer svammel, lyckopiller. Men det är något som, sådana där saker kan ju liksom gå och störa en
Absolut.
Hela dagen, för att man känner det hela tiden och det blir, ja, det är, man, ja, det bara stör en, så det blir irritationsmoment och så tar det ganska lång tid att läka, så onödigheter.
Hoppas det läker till oktober 14, för vi ska ju springa en halvmaraton tillsammans.
Jag ser så fram emot det. Jag hoppas verkligen att mina fötter klarar det då. Jag är inte någon långdistanslöpare, som jag har ju lite knäppa fötter, men det ska bli jättekul. Äntligen ska vi göra någonting tillsammans på plats.
Precis, rolig utmaning. Jag är inte heller en långdistanslöpare. Men det finns inget bättre sätt att göra en halvmaraton än att göra det vid havet i Varberg och lite i skogen och sådär. Så att om någon lyssnar och bor i Halland så, eller i och för sig i Göteborg eller närheten, så stort tips att anmäla sig till halvmaraton i Varberg 14 oktober, en lördag. Och det kostar bara 250 kronor. Det är väldigt billig anmälningsavgift, måste jag säga.
Jättefint. Och vi är absolut inte sponsrade om någon tror det.
Men det just det.
Det låter ju som vi... Men jag tror det kommer bli så kul. Om vi har någon som lyssnar som ska dit och springa, så får ni jättegärna skriva. Det vore kul att hälsa på lite poddlyssnare.
Verkligen. Åh, jag vill fortfarande, under hela klassiken, jag har velat ha en tröja där det står Lyckans läkare, för att kunna sprida vårt namn samtidigt som jag tränar och har löppass.
Vi måste det borde vi lösa till den här halvmaran. Det vore ju askul att springa med det.
Eller hur?
Ja. Det får vi kika på.
Ja, det tycker jag med.
Och inte annat kan man ju alltid göra en budgetvariant och bara köpa en typ vit basic bomulls t-shirt eller något, och så kan man köpa, jag har såna här till och med, pennor, alltså pennor för textil, så då kan man skriva själv och designa. Det är ganska kul faktiskt. Det skulle vi kunna göra. Det är jätteroligt.
Det tycker jag med. Det ska vi se. Det ska vi göra. Vad roligt.
Kul. Okej, men nu är det onsdag kväll och du och jag behöver nog båda ladda upp, för vi båda ska jobba på sjukhuset imorgon, eller hur?
Jajamän. Nu kommer ni få i fortsättningen höra hur det går för mig på kirurgen.
Kul. Det ser jag fram emot. Och från mitt håll får ni se, jag jobbar min sista dag på barnmedicin imorgon. Och sen får ni följa mitt liv i Stockholm. Jag blir stockholmare i höst. Spännande faktiskt.
Det var roligt. Jag hörde faktiskt, jag tror det var igår, våra män hade varit på, eller Anton hade varit på Henriks pass på CrossFit Nordic. Jaha. Och de hade tagit ett kaffe efteråt och Henrik sa att de pratade om oss.
Nej men vad, det hade jag ingen aning om.
Och jag bara, men vad sa ni då? Och han bara, nej men det ska jag inte berätta. Jag bara, vadå? Jag vill veta. Men, ja.
Rumors, ja kul. Ja. Det är roligt att vara, det är, jag har inte ens tänkt på det, men det är faktiskt roligt. Du och jag kan man säga är kollegor via podden. Och de två har nu också blivit kollegor för att de båda coachar nu på CrossFit Nordic. Det är väldigt roligt. Cirkeln slut.
Ja, verkligen. Kul.
Okej, men Vanna, ha en fin kväll. Och alla lyssnare, jag hoppas att ni får en fin helg. Det börjar ju närma sig.
Ja, verkligen. Och nästa gång vi hörs så är det akutläkaren Arin som besöker podden. Jag ser så mycket fram emot att släppa det avsnittet. Så...
Ja, vi har ju spelat in det redan och det var, ja, han var så rolig och det är ett väldigt spännande avsnitt. Jag lärde mig väldigt mycket som jag inte hade någon aning om akutsjukvården och hur det funkar.
Verkligen, han har bra energi. Så stay tuned, och under tiden glöm inte följa oss på Instagram att Lyckans läkare. Prenumerera, sa jag rätt det?
Ja, snyggt.
Woho! Första gången. Prenumerera på Spotify och även följa oss på våra privata konton att Elsa Hassler och att Verna Madeleine.
Ja, och så kul att vi det var läser din nya följare på Instagram. Till alla er som bara välkomna in. Så himla roligt.
Verkligen. Och skriv vad ni vill se med på Instagram. För ibland, alltså det är ju för er skull vi har det kontot. Så att det ni tycker om, det vill vi leverera.
Verkligen. Vi behöver lite inspiration.
Verkligen. Okej. Okay. Puss och kram. Vi hörs.
Vi hörs. Ha det. Lies with you.
Lyckans läkare med Värna och Elsa.